I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då är vi tillbaka och rullar med avsnitt 119. Det är jag som är Tommy Bäcke. Jag gör kedja ut tillsammans med Lina Rydberg och Nicky Nyman. Idag ska vi prata mycket par SM, våra egna reflektioner och våra egna känslor från helgen som var. Vi ska också ta och beröra lite grann av kommande NT nummer 2 i Linköping. Och vi ska även prata lite D-Glow. Men... jag tycker bara vi hoppar igång och gratulerar till guldet, Lina. Hur är läget?
Jo, det är bra, tack. Det var ju kul att kunna göra det två gånger. Nu spelar man ju inte på tur längre, så det är ju kul.
Mm.
Kan ju ingen säga att första gången var en fluk.
det var roligt, för att när jag mötte dig och Matilda precis innan ni skulle spela finalrundan så gick jag fram och gratulerade till guldet. Jag var faktiskt så kaxig.
Ja,
och så högg mina, ja, men mina högg direkt bara, men kommer du inte ihåg förra året? Det blev ju kaos förra året. Ja. Så jag tänkte bara, hur var tankarna liksom inför finalrundan? Var det någon spöken som gick, eller kände det, tog ni det med godan ro?
Nej, alltså jag kan säga att minne ville ju skjuta dig. Du satte ju henne helt ur spel. För grejen är att det blir var för att vi hade hört samma sak förra året. För vi ledde med 6 kast inför finalen. Mm. Och det är så här, ja men 6 kast, banan är svår nog som den är på Alviken för oss. Och så var det ju best shot, så jag menar, ja men det ska väl gå hur bra som helst, kan man ju tycka. Men det gjorde ju inte det. Ni som är trogna lyssnare på podden har ju hört den här historien flera gånger nu. Men alltså vi tappade ju 6 kast ledning och låg under med 1 kast efter 10 hål. Så att, nej, när du sa så till Minna så var det ju, alltså Minna är Matilda för er som inte vet det. Jag kan fortsätta säga Matilda, det kanske är lättare för de flesta. Alltså vi fick ju lite så här flashbacks till förra året.
Jag måste bara få be om ursäkt i så fall, för det var inte meningen. Ja. För jag hoppas att ni också hörde när jag sa, gå bara ut och ha kul så kommer det lösa sig.
Ja, det var inte det som satt kvar.
Nej, men det var det jag ville få fram.
Ja, jag förstår det.
Att gå bara och ta kul och njuta av situationen.
Ja.
För nu var det ändå 10 kast.
Ja, men precis. Men grejen är att vi skulle lika gärna kunna ha gått, eller ja, osannolikt, men vi skulle ha kunnat ha gått +5. Och motståndarna, ja, alltså hot round på best shot var ju -5 faktiskt. Ja. Så att vi hade lika gärna kunnat tappa det. Nu blev det ju inte så, tack och lov. Men alltså, Matilda kom ju in i matchen vid hål 10 ungefär. För då blev det liksom det här att, ja, fast vi spelar bara för våran egen skull. Och vi var där förra året. Vi vet att när vi puttar ut på hål 18, det är då det är klart. Vi har inte vunnit förrän sista putten sitter. Och vi har bäst score.
Nej, så är det. Jag pratade med Robin Willman i lördagskväll och vi pratade lite grann om hur många 1800-runder tror vi att det blir i NPO till exempel.
Mm.
Och han sa, men jag tror inte att det blir någon.
Nej.
För jobbet ska fortfarande göras. Det är inte bara att gå dit och plocka birdies. Du måste fortfarande göra jobbet.
Mm.
Och det har han ju rätt i. Jag menar, det går inte bara att gå dit och liksom skriva ner en 3 på scorekortet och ta den birdie och gå vidare. Utan du måste dit, sätta dina puttar och driva som en king.
Mm. Och det är ju många hål som verkligen kräver att du sätter kastet. Det är ju så. Och jag menar, visst, i NPO så är det väldigt många duktiga puttare. Och vi ser ju liksom att folk sätter 15 meters med, ja, inga större problem. Men vi hade ju en minus 18-runda i finalen.
Ja, vi fick ju rätt slut.
Mm. Så det var ju spännande.
Det var det. Jag tänkte att vi ska... Ja, vi säger grattis återigen, så ska vi väl berätta av det här på resumet som har varit lite grann. Och Nicky, vi börjar väl med formaten då. Hur såg det ut?
Jo, vi hade ju formaten best score, modified, best shot och till sist best shot då. Och best score, då spelar man ju singel... Man spelar singelgolf kan man egentligen säga, men man fyller i den i paret som har haft gjort bäst score på hålet, kort och gott. Inte så mycket pargolf i just det, kan jag tycka. Sen är det ju modified best shot, och det går ut på att bägge två driver ut på varje hål, och man får inte välja den ena spelarens drive mer än två hål i rad. Då låser man sig till den andra spelaren till det tredje hålet. Och sen då sist men inte minst, då det är best shot, så då väljer man hur man vill spela egentligen. Så. Och det är väl ett ganska bra format för en finalrunda, kan jag tycka.
Ja, alltså frågar du mig och Matilda, så är vi inte bra på att spela best shot. Vi är bäst på att spela modified.
Ja, men det är ju...
Och så utan hjärna så är det ganska skönt att spela best shot.
För oss som har en som kastar 150 meter och en som kastar 70 en bra dag, så är det skönt att ha best shot på finalrundan.
Ja.
Jag tycker inte att best score är varken roligt eller någonting som jag vill fortsätta se på ett par SM faktiskt. Mest för att jag tycker att det är ett rätt tråkigt format. Det blir inte pargolf längre på något sätt.
Nej, där är jag faktiskt beredd att hålla med dig. Jag tycker att man ska införa typ greensome, eller ja, alternate eller vad man vill kalla det. Där man, alltså båda kastar ut vid utkast. Väljer man Nickes drive, så är det Tommy som ska göra andra kastet. Och så fortsätter det fram till nästa tee.
Mm.
Det tycker jag är roligt. För att då får man samtidigt så här att ja, det här kanske inte är det bästa utkastet. Men Nicke sätter de här inspelen 8 av 10 gånger. Men det gör inte Tommy, till exempel. Och då kanske man tar det...
Det är fakta.
Ja, jo. Men då, alltså, då blir ju det pargolf, för att man får spela på varandras styrkor istället. Mm. Istället för liksom best score, där ska du bara, alltså du ska ha en spelare som potentiellt kan gå minus 14 på banan. Alltså det, då blir det ju hur lätt som helst egentligen. Men är du...
Det är att man räddar förhoppningsvis alltså eventuella bogeys.
Ja,
det är
precis.
Där jag ser det enda positiva med best score.
Ja.
När man har två mediokra spelare som brukar snitta någonstans under par på en bana. För eliten så då ser vi inga bogis i alla fall, för att det är väldigt sällan det sker att båda gör bogis. Kollar man på mig och Nicke bara så var det dubbel OB på två hål.
Ja, det är ju tråkigt.
Mm. Och det är ju liksom, det är ju våran kvalitet som sätter stopp för det. Så det är inte därför vi inte vill ha best score. Men jag hade velat se mer, för att det blir ett annat... Eller det jag tycker, att skulle man se alternate, så blir det mer pargolf, det blir ett helt annat lagtänk på det. Och man får någonstans bita det sura äpplet för det sin partner eventuellt har gjort, om det skulle gå till helskotta.
Ja, exakt, men jag menar, då är man inte, alltså, man är inte bättre än det man gör på något sätt.
Nej, och du måste ju ta beslut tillsammans där på ett helt annat sätt än vad du behöver i best score.
Precis, så att ifall ni tillsammans bestämmer att ni ska ta Nickes drive, då är det ju upp till dig att leverera nästa kast.
Mm.
Men det har ni ju kommit överens om tillsammans.
Jo, och det är ju det som är parspel. Ska vi lägga upp här eller ska vi gå aggressivt eller vad som helst?
Mm.
Så det tråkiga blir väl kanske att det inte blir lika aggressivt som exempelvis best shot modified shot. Eller inte, men...
Nej, men alltså om vi ska ha de fyra alternativen att välja på, som vi nu pratar om, så tycker jag att best score ska plockas bort. För att det blir alldeles för mycket, det blir för individualistiskt spel. Det blir inte lagtänkande. Jag vet inte, vi pratar inte jättemycket med varandra, Tommy, under den rundan. Mer än att vi
hamnade väl inte i de lägena riktigt heller. Det var väl ingen som det var ingen av oss som gav oss själva några bra birdie-lägen. Det var ju bara för att liksom undvika de värsta scoren hela tiden.
Ja, och sen liksom, ja, nej, men det blir inte samma lagtänk där.
Fast så tycker jag att ni har gjort det lite fel.
Mm.
För att nu ska jag dra in då skillnaden till det som jag och Matilda gjorde. Är att en person spelar safe. Alltså super safe. Det är så här, okej, okay, jag ska ta paret. Det är det enda jag ska göra på det här hålet. Medan den andra personen, för man är ju bra på olika saker. Är det ett forehandhål till exempel, då spelar Matilda super safe. Hon ska bara ligga i fairway med en midrange på en placering. Medan jag kan gå mega aggressivt och försöka gå för green. Och det är ju där pargolfen kommer in i best score. Men det blir ju för oss som kanske inte automatiskt gör birdies på alla hål. Det är samma så här, men hål ett, vattenhål. En av oss går in och gör ett supersäkert spel. Ligger liksom kort, höger, liksom safe. Så att man lätt kan spela fram och tappa i för ett par. Medan Matilda då gick liksom 8 meter lång förbi korg. För att hon gick superaggressiv rakt på korg bara. Går den i vattnet så går den i vattnet. Men vi har ett säkert kast.
Mm. Nej, det var där vi kunde väl inte konverta riktigt till det heller. För att ingen av oss var riktigt på topp på Porsche-eden.
Nej, så är det ju. Och jag tycker också att det skulle, om jag tycker att vi skulle ha fått spela best score på Serpent istället och spela pargolf på Pörsöheden.
Det hade ju varit bättre.
Det hade varit bättre sett till banans utformning och hur de var tänkt. Och det sa de ju också, att det sa ju Osren också i förra avsnittet, att det var det som var tänkt. Men nu är det ju som det är. Det är lika för alla, bollen är rund, is är kallt. Och så vidare. Alla klyschor vi kan rabbla upp på en gång.
Det är myggor i Norrland.
Du, det är myggor i relativt södra Sverige också.
Relativt lite i helgen i alla fall.
Ja, men söndag var det inte görfarligt. Men alltså resten av veckan.
Nej,
alltså,
nej. Det där är inte myggigt.
Ni skulle ha sett Emanuel Ringboms ben. Alltså herregud.
Ja, men det är ju för att det är så mycket sött i ert blod. Ni är så gulliga och känsliga på sånt.
Ja.
Sörlänningarna. Det var inte lukta mycket mygg i helgen.
Flera mils väg.
Ja, det var färskt blod, det var det de ville åt.
Antagligen.
Ja, för jag, det där inte, alltså, om ni tycker att det där var mygget, då vet inte ni vad mygget är.
Nej,
här nu uppe i Norrland, här luktar vi förorenade diesel allihop.
Jag tänkte säga, vi bor i rätt del av landet så vi slipper att ha så jävla mycket mygg.
Mm, det är jättegött med fästingar och stora äckliga spindlar och sånt.
Ja.
Det är gossigt. Ja, okej. Okay. Vi lämnar formaten då.
Såg ni någon orm på Serpent?
Nej, inte en enda en.
Inte jag heller.
Men jag har hört att det är folk som har sett orm där under helgen.
Ja, men Emil Dahlgren skickade väl en snap eller någon. Nej, vad var det? Det var story på Instagram var det ju.
Mm.
Där han hade sett orm.
Mm, konstigt på det där stället.
Ja, men
jag har aldrig sett orm när jag var där. Och jag är jätteglad så länge jag slipper.
Ja, jo tack.
Det är roligt för Emil att han fick se orm. Jag är lite avis för jag gillar att se då de är små och gossiga. Då stöter man gärna på dem. Okej, vi lämnar formaten då och rullar vidare. Vad tyckte vi egentligen om Porsche-heden? Om tis, hårdutformningar och banan totalt sett.
Från början. Jag tycker att rent generellt så tycker jag att banan fick lite mycket skit för vad som kanske egentligen den förtjänar, för det är väldigt små grejer som är lätt fixade som blir stora. Därav förstår jag att man kanske liksom lägger ut mer galla än vad man kanske vill egentligen. Det är två hål som är helt utomordentligt hål i huvudet. Och sen är det tisen som behöver fixas till, som inte alls är bra på många hål. Och det är sånt, hade man varit ute vet du, en månad tidigare, ja då hade man kunnat lösa det. I min mening. Men nu var det inte så. Vilket gjorde att upplevelsen blev sämre än vad den borde ha varit, tycker jag. För banan i sig har otroligt bra potential till att bli någonting riktigt, riktigt bra. Men det är två hål som måste designas om, alternativt byta tiplacering och kortplacering, eller bara kortplacering eller tiplacering. Helst kortplacering kanske. Och det är hål 13, hål 14. För er som inte vet vad vi pratar om, så kan ni hitta caddyboken på luleodiscgolf.se eller på YouTube, så finns det en flyover där. Så här behövs det göras förändringar, och tees behöver bytas ut nästintill alla.
Alltså jag är väl benägen att hålla med. Jag fick en jättetråkig inställning efter första rundan som vi gjorde på onsdag kväll. Det var så här att banan kändes provisorisk. Korgarna var sjukt låga. Alltså när korgen liksom sitter i knähöjd på mig, då är det liksom, ja, då är det för lågt för alla. Många av de konstgrästierna var inte bra, för att de var gropiga och rent av liksom farliga att spela på.
De var ganska håriga, de konstgrästierna som
det fanns. Var väldigt, väldigt lång lugg på mattan också, som gjorde liksom att man fastnade lite i fötterna. Och det är ju en sak för sig, men när underlaget dessutom var väldigt så här gropigt och ojämnt, då blev det ju liksom inte bättre. Sen var det ju lite regler och sånt som inte var på plats, och en dropzone som inte låg innanför restriktionerna och sånt där. Men, ska då tilläggas, när jag framförde mina synpunkter till Osren och Anton, så tog de tillvara på det och de åtgärdade faktiskt de synpunkterna som jag hade. För det var ju tiorna på hål 1, 3 och 9 var alltså rent av livsfarliga på onsdagen. Det meddelade jag dem, liksom att ja, platta gärna till under, preppa backen så att det inte blir gropigt. Mattorna går ju liksom inte att göra någonting åt riktigt, eftersom ja, man kan inte byta dagen innan. Men så att de hade varit ut på fredag kväll tror jag, och jämnat alla tiorna som var liksom ojämna och gjort så bra det går och liksom göra. Det med dropzonen hade liksom, den regeln hade flygit förbi. Så att jag upplyste dem om det, och de åtgärdade en ny dropzone på det hålet som blev superbra istället.
Det ska de ändå ha att ta till sig det så pass snabbt ändå, och gör de förändringarna innan det är för sent.
Ja, verkligen. Och det vill jag rikta ett jättestor eloge till dem. För att det ska de ha verkligen. Att de var så lyhörda som de ändå är. Och liksom, ja, men tog tag i grejerna. Bara man sa någonting så fixade de det. För jag vet att det är väldigt, väldigt många som är bra på att gnälla. Men berättar man inte sin åsikt direkt till TDS, så är det väldigt svårt att åtgärda. Får man inte höra något kan man inte lösa det liksom. Så att jag hade ändå haft kontakt med dem innan då, i och med att vi hade pratat med Osren. Så jag kände att ja, men jag säger väl någonting då. Och så får de göra det de kan med det de får. Och jag tycker att de löste det fantastiskt bra. Så det kändes proffsigt. Sen så är det väl det att man ska, ja, alltså dropzonen ska ju vara inom reglerna och sånt där från början, kan man väl tycka. Men ibland tänker man inte. Och då är det bättre att bli upplyst en gång extra än en gång för lite. Men sen då, ja, andra träningsrundan på Porsön, så kändes det bättre. Alltså banan är ju fortfarande, som ni säger, lite så här, ja, det är väl okej. Men den växte lite på mig andra rundan och även då tävlingsvarvet. Det som var lite synd var att i och med att det var bäst score på den banan, så kändes det som att jag vill ha lite revansch ändå, för att jag tror jag kan lite bättre. Det var väl den känslan jag gick därifrån med, i alla fall.
Mm. Jag tyckte väl, precis som Tommy, att den kanske fick lite oförtjänt mycket kritik, banan på Porscheden. Det är egentligen, rent krasst, så jag håller med Tommy, det är två hål som behöver göras om, funderas över. Och tiplattorna, gjuter man nya tis där, breda och långa fina tis där, så kan det absolut vara en jättefin tävlingsbana, och att man får hålla efter gräsklippningen där, för nu har det liksom, man märkte ju att det har varit väldigt högt gräs där som är klippt ner, och då blir det väldigt, 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 väldigt grovt gräs närmast backen, vilket är fullt naturligt. Men hade det, om man tänker sig alla de här hålen med liksom finklippt gräs som det var på Serpent på många hål, så tror jag inte att det hade varit så mycket klagomål generellt så.
Men det var ju inte skippvänligt alltså.
Nej, det var inte jätteskippvänligt. Men jag tycker väl som så, det varit lite smolk i bägaren så med de sakerna, att det var dåliga tis och att korgarna var lite kändes glesa, ska jag säga.
Mm.
Fast att det var discatcher så kändes som lite väl glesa, men ja, det är väl egentligen det som jag har att säga om det. Jag tycker lag så tycker jag att hålutformningen så är det, som sagt, det är två hål som är riktigt dåliga. I övrigt tycker jag att det var en bra blandning av hål. Det förväntas en hel del olika kast. Några hål har väl skapat lika varann så, men det ska ändå göras, så att säga. Kasten och så. Jag tycker att det var överlag ändå helt okej. Okay,
Alltså får den här bansträckningen bli upptrampad och sådär på fairway och så vidare, då kommer det kunna bli riktigt bra. Ja, sen kanske man ska se över variationen på vissa. Jag tror att det var tre hål som var ganska lika varann, ett rakt kast liksom mellan 100-120 meter med trä på våra sida. Så att man kanske bollar ett sånt eller ett lite kortare, ett lite längre. Allt som allt, det mest kritiska som vi kan ta med oss från våran summering är väl egentligen tiplattorna, att lös det bara och sen så är ni någonstans på en väldigt god väg till en fin bana, ytterligare en fin bana ska jag säga. Och hål 13 och 14 är det bara att kika på.
Precis.
Alltså hål 14, kapa några träd i mitten så att du vill verkligen gå bara rakt på där.
Men det vill jag för ändå.
Ja, men det gjorde ju vi. Alltså våran gameplan var kasta bara rakt på och hoppas att den går igenom en liten bit. Mm. Och sen den andra skulle bara lägga fram till kröken så att vi kunde spela ett inspel därifrån till korg. Alltså så här, easy par. Men nej, våran gameplan var bara kasta rakt på. Hårt som fasen och så bara rakt på. Och det är ju inte så bra, kanske.
Nej, att man väljer det...
Och det är väl inte det. Jag tror inte att banutformningen vill locka till det heller.
Nej, men å andra sidan
så heisen liksom.
Ja, men du ska ha en 140 meter heiser.
Och det har liksom inte vi.
Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Men så är det. Men alltså, ni har ju hyllat Serpent Hill i podden förut.
Ja. Och det kommer vi fortsätta med.
Ja, alltså med all rätt alltså. Nu när jag själv har varit där så kan jag hålla med er.
Nej, den är så fantastisk. Och den blir bara bättre och bättre och bättre, tycker jag. Så även om det är samma hål och så är ju liksom miljön blir ju helt grym. Faktiskt, den har bara blivit bättre. Och hål 16 har börjat få lite mer gräs och så. Det är inte liksom tallhed, man vandrar över längre på samma sätt. Det är en otroligt fin bana.
För det estetiska skull så hade jag velat se vatten i framför kullen. Jag förstår att man inte har det för att den är så pass nära korg, men för det estetiska så hade jag velat se vatten där i.
Hade det varit vatten i, så hade man kunnat skippa in någonting. Det kan
det är också nu. Korrekt. Nej, det kan man inte nu. Då men kanske alltså, det hade blivit ljud. En igel, Nicky.
Men alltså kolla här. Säg då, man lägger liksom ner ett nät i den där pölen. Och så fyller du med vatten. Så att även om du kastar i disken så är det bara liksom dra lite försiktigt i nätet på ena sidan så kommer ju liksom alla diskar upp igen och då blir du inte av med någonting. Plus att jag som ändå är ganska van pölbadare numera.
Det har vi ju sett på en annan Instagram story.
Ja, en annan Instagram post. Alltså det var ju inte djupt heller. Så jag menar, skulle du kasta i någonting så är inte det hela världen. Det är bara hoppa i.
Ja. Mm. Håller med. Det hade varit fint. En liten fontän kanske där nere också hade satt lite piff på hålet.
Som inte ser korgen.
Men inte ser korgen. Exakt. Det är så här, ja, men korgen är på andra sidan den här jävla vattenstrålen som står och puttrar.
Ja. Det var läckert med en stor jävla huggorm som kommer upp i mitten utan att bara spruta vatten rätt upp i luften. Samma höjd som på Fountain Hills.
Vi ska inte ge dem några idéer nu, för rätt vad det är så blir det verklighet. Där. Så drivna är de i Luleå.
Och så på ormen då sätter man korgen så att det är helt omöjligt att få tillbaka disken när du har puttat.
Okej, okay. Nog med det är.
Upphöjd korg.
Och en upphöjd korg uppe på kullen där. Ja, nej. Det är ju... Nej, jag tycker inte vi behöver prata så mycket om Serpent Hill. Jag tror inte att det är så många som säger emot oss heller om banan faktiskt. Jag tror att de flesta tycker att det är en otroligt fin anläggning.
Jag tycker det är väldigt, väldigt bra att det finns oftast två vägar till korg. Alltså hål 1 finns en höger-vänster. Mm. Hål 2 spelar egentligen ingen roll hur du kastar. Alltså det är ju rakt på, men det är ju väldigt tydligt höger och vänster.
Och hål 3 finns det ingen väg till korg.
Oh, sorry.
Vi hittade ingen väg till hål 3 på.
Vi tog ingen väg
till korg. Det var hur lätt som helst att hitta till korg där. Det var bara att kasta en H1V2. Skip.
Var det två stycken birdiespelare?
Nej. Jo, det var det. Matilda gjorde en sjuk jäkla throw-in där med en forehand från typ 25 meter. När jag shankar driven. Så, ja. Nej men sen samma hål 3, två vägar. Alltså så här, jag uppskattar sånt. Dels för att jag är forehandkastare i mångt och mycket, men sen också så finns det faktiskt en del felkastare. Alltså vänster. Alltså,
i det stora hela så den ger möjligheter på nästan till alla hål. Och det finns en tydlig väg vart man bör gå. Men den är otroligt bestraffande när du missar dina linjer. Och det är, det är precis så en discgolfbana ska vara. Träffar du inte linjen, nej men då är inte, då har du gjort det dåligt.
Ja, jag håller med.
Och då det ska är det inte vara ett gimme par liksom, bara för att du har missat linjen en gång. Utan du ska, då får du kämpa för ditt par.
Ja, jag tycker det är ju så det ska vara. Och det är ju därför jag älskar skogsbanor. Och det här är ju det bästa av två världar. För att det här är ju en skogsbana med gräs fairways. Det är ju liksom det bästa du kan få, för att det är ju öppna fairways i mångt och mycket. Men
alltså det är inga dåliga fairways.
Nej,
någonstans.
Nej.
Det finns alltså jättefint med plats på varje hål.
Exakt. Och det jag uppskattar sånt. Jag som bara spelar i värmländsk skog liksom. Ja, det är skog
och sten
överallt.
Fairway.
Ja, men det är stenar och stubbar och buckligt och hej och hå. Så att det var superkul att komma dit. Verkligen.
Ja, Sveriges bästa gratisbana. Kan vi bara avsluta?
Ja.
Håller med.
Ja, jag hävdar det fortfarande. Jag kommer fortsätta göra det tills jag har spelat alla. tävlingens bästa kast. Är det såklart eller? Direkt importerad från Helsingborg så kliver han fram med insulinpumpen i fickan och så smeker han fram en H3V2. Nej, det är så sjukt.
Ja, alltså inte. Ni som inte förstår det här, ni får ju kolla en flyover eller någonting, för det är alltså det sjukaste som jag hörde på hela söndagen, tror jag.
Det var så många som man fick höra det från också.
Ja, det var alltså vad det snacket bara gick runt. Det var så
alltså, Choppe var lyrisk. Han var på väg att springa in på green och visa mig vart disken låg när folk stod där och putta. Ser du den där blåa disken? Där låg han!
Ja, på första.
Ja, den är grym. Och sen gjorde han ju en till bomb. Ett riktigt bombarkast på hål 8 sen.
Ytterligare en par 4.
Ja, ytterligare en par 4 där de låg pin high, som jag förstår det, men lite till vänster. Låg utanför cirkeln som jag förstått det. Och det kastet såg jag. Jag funderade på om det var om F21 hade flygövning den dagen. För det lät som ett passerat reaplan där över fairway när han kastade. Det var riktigt häftigt. Jag såg bara att den for långt, långt. Jag tänkte bara, tar en liten träd snart. Nej, det fanns inga träd tydligen. Utan han la sig där borta vid den där lilla OB-pölen som finns bakom korgen där. Lite grann till vänster. Och inbounds. Men de missade igelputten och tog en birdie istället.
Som vi gjorde, Nicke.
Precis.
Samma score som oss.
Det gjorde faktiskt vi med.
Ja, det gjorde ni snyggt.
Och sen
sjuk drive. Inte riktigt Henke style, men ja,
det
var bra.
Och sen var det någon bomb på hål 16 också från 10.
Ja, han kastade en F1. Typ till 18s korg.
Oj.
Ja, nej, kanske inte riktigt. Jag överdriver säkert. Men det var alltså... Hej.
Då. Långt.
Ja, något så inne i bomben.
Ja. Ja, nej. Han har en riktig kanon alltså. Mm. Och han, det är inte riktigt det man har känt att man har tyckt att det har som varit hans grej. Att han har kastat fruktansvärt långt. Utan han har bara varit liksom bra. Träffa linjerna och så.
Men det är som Lisott säger. Det är så här sneaky distance.
Ja. Precis.
Mm.
Helt klart. Sen kan vi säga så här. Det var en tuff par 4 på Porscheheden.
Ja.
Jag har inte kollat någon statistik var den spelades i snitt. Men det känns inte som att den spelades under par, om vi säger så. Jag tror att snittet var nog sniffade.
Det såg vi till.
Ja, vi var väl en av dem som hjälpte till att dra upp snitten där. Spontana känslan är att det spelades på typ 460, 470 kanske.
Ja, något sånt.
Över par. Men juniorerna, svenska mästarna, Oskar Ladin och Elliot Jonsson samt NPO-spelarna Jan Krantz och Dan Bolin var de enda som löste birdien under lördagen på hål 4. På Porscheön, som är en par 4 på 267 meter.
Mm. Vi var liksom asnöjda för att vi puttade för par i alla fall inifrån den här lilla dungen. Tycker jag var imponerande.
Och tydligen var det en tap-in birdie på juniorerna.
Eller?
Ja, exakt.
Det är orimligt!
Det är orimligt!
I våran pool så snittade hål 4 4,8 snittare.
Ja,
okej. Okay.
Jag var tvungen att byta internetkälla här.
Mm.
Så det var banans svåraste hål i pool A. Eller pool B, ska jag säga.
Mm.
I pool A så var det banans fjärde svåraste hål. Och snittade... Nej, förlåt mig. Tänkte jag lite fel igen. Det var banans svåraste hål även för pool A, men det spelades på 4,28 kast.
Ja.
Fortfarande över par.
Men det är ju som som det ska vara, kan man ju säga.
Mm.
Om vi då tittar lite framåt. Vad vi hade sen då? Ja, vi väntar ju. Vi har redan avhandlat Porscheön, tänker jag. Så vi behöver inte prata mer om den banan än om jag hade rattat in lite mer om det där. Däremot, så vi pratade lite grann förra veckan om vi skulle få se någon minus 18-runda på någon av banorna. Det var väl inte så troligt att vi skulle göra det på Porscheheden. Men, Serpent Hill... På finalrundan så bröderna Dahlén smällde till med en eagle på hål 8 och ett par på hål 10 och resten birdies.
Mm.
Då kom den lagom till sista rundan, så att säga.
Det var riktigt imponerande.
Mm.
Faktiskt. Kul också. Det gjorde ju att de fick en bra placering också.
Mm. Precis. De slutade väl trea till slut.
Mm. Precis.
Så att det är väl det. Det är väl egentligen den korta sammanfattningen om par-SM för vår del.
Om jag bara får ställa emot väggen ett tag. Vilket hål på Serpent Hill var lättast under finalrundan?
Med sett till score, tänker du?
Ja, spelat mot par. Alltså.
Hål 9.
Hål 8.
Hål nummer 11.
Va?
Nej, hål 11 var svårast, menar jag.
Jaha!
Jag blev också lite förvånad. Eftersom att vi ändå löste det ganska bra, så att säga. Hål 18 var enklast.
Hål 18, ja. Ja. Det är som lite samma kast som på hål 9, kan jag tycka, men ja.
Hål 8 näst lättast sista rundan.
Alltså det blir lite fel när hål 18 är hål 18. Alltså hål 7 borde vara hål 18. Och ja, hål 18 kan vara hål 7 istället.
Du tänker sett till banlayouten?
Ja, alltså för att det ska vara lite mer nervigt att gå upp på hål 18. Där du liksom har korgen uppe på en hög kulle med en backdrop. Och du ska liksom vara nervös för att sätta sista putten, tycker jag. Ja,
det handlar ju mer bara hur de ska peka pilarna, kan man väl säga.
Ja, alltså
jag menar,
nej, men när du går du från hål 6 så kan du ju bara gå över till hål 18 och samma från 17 till 7. Så.
Ja, precis.
Ja. Det spelar inte jättestor roll.
Där har Tommy på Asa för övrigt för vår finalrundan på hål 7.
Ja, men nice. Close doesn't shoot a hair, så att säga.
Mm. Just a hair short.
Precis. Just a hair long, skulle jag säga.
A hair wide, skulle jag säga.
Ja, hair high också. Det var fel på alla, det som alls, eller?
Det var fel på alla riktningar egentligen.
Men ändå så nära.
Men ändå metal hit, så att säga. Mm. Ja, jag har skrivit här att Elina ska få sammanfatta sin del av helgen. Hon har inte skrivit så mycket här, så jag tänkte att du får ta vid här, Elina, och
Vi fick en bra sammanfattning i början, tycker jag.
Ja.
Hur det var. Men du kan få... Hur är det så här med guldet mellan tänderna och med två dagars
perspektiv?
Det är
ju det det inte var. Nej, men alltså, jag vet inte. Det känns på något sätt alltså väldigt konstigt. Och vi har pratat om det lite innan också, så här, vi emellan. Men, alltså till att börja med så har jag haft en otroligt härlig vecka med att träffa så mycket folk som man liksom bara har pratat med och sådär. Och sen så har jag fått hänga med familjen Ringbom. Och det är ju någonting jag älskar mer än något annat när det kommer till att vara på tävlingar. Sen har vi också varit väldigt mycket med familjen Selén, med Hampus, Oskar och Per. Och med Micke och allihopa. Alltså det är liksom, det är ett härligt gäng och det är det jag uppskattar mycket med att komma iväg. Och sen så har ju vi umgåtts en del. Det var väldigt länge sedan jag träffade Niklas till exempel. Så det var ju liksom en av höjdpunkterna för helgen också, för min del. Och alla liksom kompisar och sådär. Sen spelmässigt, ja, vi har spelat jättebra. Vi kompletterar varandra lika bra i år som förra året. Med att Matildas största styrka är att hon kan kasta midrange 85 meter. Spikrakt också. Och sen att jag kan trycka till några forehands när det behövs. Sen så kastar båda två kontinuerligt längre med våra drives. Och min backhand har ju blivit oerhört mycket bättre i år än vad den var förra året. Så det kändes liksom som att vi hade ett stabilare spel nu också. Vi var liksom lite mer självsäkra. Och det fick man ju se på skåren eftersom vi slutade totalt sett under par. Vilket var väldigt roligt. Men ja, jag vet inte. Alltså, när vi tappade ut sista putten och visste ju liksom att vi hade vunnit, så var det liksom inte den här känslan som man ska känna. Eller på så. Alltså, det är svårt att förklara. Förra året så var det så himla tajt. Så att varje kast från hål 14 var liksom avgörande för tävlingen. Och när vi täpade i liksom sista kastet då, så blev man ju liksom översköljd med känslor. Och liksom vi, ja men så här, vi klarade det. Liksom. Det blev inte riktigt det i år.
Kan jag det ligger tycka. Någonting i att ni någonstans ändå innan, om man frågar mig så var ni favoriter. Är det så att ni någonstans bygger upp ett favoritskap hos er själva också, att det mer blir en lättnad när ni är klara så att ni inte kan djupa, eller hur?
Nej, alltså det tror jag inte. Varken jag eller Matilda vill ju ta ut någonting i förskott. För att vi måste ju leverera. För att det är otroligt duktiga spelare som är med. Och alltså, det är klart att vi hade ju liksom minnena från förra året när Linda och Pia spelade så otroligt bra finalrundan som gjorde ändå att de kunde ta ikapp så pass mycket. Och det var ju liksom någonstans i bakhuvudet på oss att vi behöver gasa och vi behöver köra liksom full fart från start för att vi på något sätt ska få ett försprång. Ifall det skulle vara så att de växlar upp och kommer in liksom ännu hårdare än vad de gjorde förra året. Sen så, ja, alltså banan lämpar sig väldigt bra för både mig och Matilda. Och det märkte man ju på runda två när vi på något sätt kunde plocka de kasten som vi ville och som vi behövde. Vi låste oss ju för övrigt typ 6 gånger också på 18 hål, så jag vet inte. Men ja, vi valde ju rätt situationer och vi valde att medvetet låsa oss för vi visste vilka hål vi hade som kom och vad vi behövde göra på dem. Liksom. Så att, ja. Vi var liksom inte oroliga någon gång för att låsa oss. Och det är nog det som jag har hört från de flesta. Det är så här, men vi vill inte låsa oss, så vi gjorde så här istället. Ja, men vad hade hänt om ni hade gjort det då? Hade ni tagit ett kast på det? Eller så här. Nej, men det blev liksom... Slutresultatet blev bara... Alltså, vi är jättestolta över att vi har vunnit. Och att vi lyckades att försvara titeln. För det är ju svårt nog bara det egentligen att göra. Men det var någonting med att... Men det var inte... medaljer runt halsen, det var inte den här känslan från förra året. Den saknades lite, faktiskt. Jag vet inte, det går inte att förklara det på så mycket annat sätt. Det med medaljerna var ju väldigt vad säger man? Tråkigt, för de hade ju kommit fel. Så det var ingen medaljceremoni.
Jag har skrivit fel siffra på adressen eller någonting som gjorde att de inte
fick intressanta.
Krångligt och då kraschade Postnord helt och hållet. Så.
Hur som helst, så stort grattis till vinsten Elina och även till Matilda också såklart. Ni följdes åt av Ida och Jannica som slutade på en andra plats efter särspel mot Therese och Emma.
Det var ett bra särspel. Alltså, wow. Det var spännande att följa det. För att det avgjordes på hål 4. Med att Therese och Emma missade parputten. Och Jannica och Ida låg för en typ 12-13 meters för birdie. De hade dragit liksom pin high lite in i skogen bland massa träd. Och Ida går upp och bara smäcker i, alltså en av de hårdaste puttarna jag har hört, tror jag. Rätt i kedjorna. Och det var liksom inget snack om saken. Den satt där. Och hålet innan så hade de missat en 6 meters. Så att det var det första de sa. Jag gick ju fram och bara, grattis, här, fan bra putt och allt det här. Och de bara, ja, då skulle du ha sett den vi gjorde innan. Nej, så det var en häftig avslutning för dem.
Magiskt, det är kul med särspel. Det är alltid roligt att följa. I juniorklassen så vinner Oscar och Elliot ganska klart sjukast före Gustav och Malte. Och Max och Oscar slutar på en tredje plats.
Mm.
Och NPO, det var väl inte så, ja, jag vet inte, Nicke.
Ja, det här med tippningen. Förra veckan så var ju Ossren med oss här, han som var TD för hela par-SM, och han var ju lite starstruck över att Jeppe Lundmark skulle göra comeback på tävlingsscenen lite lätt så där.
Och inte med vem som helst.
Och inte med vem som helst heller, när han teamade ihop sig med Emil Dahlgren. Och vi pratade lite grann om det förra veckan. Och jag sa väl att ja, topp 10, men de kommer inte vara med i toppen.
Nu får vi krypa till korset.
Och nu kryper jag till korset lite grann. Jag skulle säga så här också. Jeppe har jag sett på YouTube. Emil har jag nog aldrig sett spela.
Finns NT 2019 i Kalmar.
Ja, på så vis. Så att jag vet, jag har ju bara fattat av det jag har hört av folk att han är en duktig spelare. Liksom, mm. That's it. Och sen har ja, alla historier man har läst av honom på Discorden när vi har suttit på liven och sånt, det har varit väldigt roligt också. Så, men jag trodde inte att de skulle vara med på heta toppen, men de täppte igen truten på mig rätt hårt redan första rundan med att gå minus 17 på Serpent Hill med ett enda par gjort resten birdies.
Mm.
Och sen på Porsön så gick de minus 9 och de var då klara för att spela lead card på söndagen tillsammans med Linus Karlsson och Oskar Persson på finalrundan. Och då var de två kast efter. Och ja, de kämpade ju på så gott de kunde såklart. Men innan det hela var slut så var de fyra kast efter Linus och Oskar. Och jag vet inte hur långt det var ner till tredjeplatsen där Gustav och Filip Dahlén landade. Men de gick en minus 18 runda. Det är klart, hade de satt den där birdien på där de tog par, så klart hade det blivit särspel då, om pallplatserna och så. Men så att jag kryper lite grann i korset. Jag hade dem i alla fall topp 10, så jag får väl skydda mig med det. Men jag trodde inte att de skulle vara med så högt upp som de var. Så hatten av. Emil hade ju hört på förra veckans avsnitt dessutom, så det var lite tändvätska när jag inte höll dem så högt. Så att, det är ju bra att de tog det på rätt sätt, så att säga.
Det är alltså det vi ska göra i fortsättningen. Vi ska ge folk lite tändvätska så att de spelar ännu bättre.
Ja, nej, det ska vi inte göra. Men hatten av, det var roligt att se. Det var roligt att se Emil också på plats. Han var längre än jag trodde också. Mm. Och sen en annan grej som jag inte har reflekterat över, det här sa jag till Tommy igår kväll också när vi var och spelade, han hade ingen aning om det här, men Emil Dahlgren har en bror som heter Robert som håller på med racing, bilracing, STCC och sådana grejer. Och när jag såg han stå där inför finalen, jag bara, vad jag känner igen den där människan, var så jag sett han förut. Och till slut kopplade det bara, det är ju Robert, han som kör, ja. Så bara, men de är ganska lik varann. Bara, jaha, då kom kopplingen.
Racingpodden är en annan podd.
Ja, Racingpodden är en annan podd. Men det var en liten en parentes i det hela. Men ändå stort grattis till en väl genomförd tävling. Jesper och Emil, helt klart. Och även såklart Linus och Oskar som spelade otroligt bra golf. Och även då Gustav och Filip Dahlén som blev de enda som gjorde en minus 18 på Serpent Hill under helgen.
Stort grattis allihopa.
Och parallellt med detta så har det ju spelats discgolf på andra sidan pölen också.
Va? Har det?
På Discgolf Pro Tour. D-Glow, Discraft.
Great Lakes Open.
Great Lakes Open har spelats. Och det var ju, vi smygsåg ju lite grann av runderna både fredag och lördag. Det var väl egentligen bara på söndagen som man såg alltihopa. För egen del i alla fall.
Alltså såg vi så mycket på lördag?
Nej, ingenting. Nej.
Och jag såg ju ingenting på söndag heller.
Ja, vi knäppte igång. Du hade igång det en liten stund på lördagen innan vi gick ut och käka, men det var det lillare.
Ja, okej. Okay. Ja, nej.
Hur som helst så var det en fight på här sidan mellan Ferrari-plasterna. Kevin Jones hade inte mycket att säga till om, även om han gör en helt okej sista runda på 500, en decent round som de brukar säga. Men,
han börjar jäkligt starkt, men sen så tappar han liksom rytmen lite när han börjar missa puttar.
Ja, och då blir det tufft att hänga med Eagle när han är på topp. Och även The Young Gun Kyle Klein gör ju en fantastisk prestation, och jag fällde en liten tår när jag insåg att han faktiskt inte skulle vinna.
Mm.
Jag tycker han hade varit värde, speciellt på som den hometown hero han faktiskt var.
Mm.
Och återbogen också.
Nej, de spelar fruktansvärt bra golf sista rundan. Det var löjligt. Den finalrundan kan ni gott och väl gå in och se nästan livesändningen på, för det var otroligt roligt att följa den.
Mm.
Faktiskt.
Någonting jag kan tycka är lite tråkigt så här rent rätt upp och ner. De har ju förstört hål 17. Alltså jag har ju sett både Kyle och Eagle ligga uppe på vägen och gör två superbra kast därifrån. Det är klart att ja, du flörtar med OB, men jag fattar inte varför inte OB går där vägräcket är, utan OB är på asfalten, liksom 1,5 meter mellan räcket och asfalten, så kan du ligga safe. Du öppnar ju upp liksom hela bakluckan till korg.
Ja, men det är inget, det är inte så där som man tänker så här, nu går jag upp och smaskar vägen 80-90 meter för att lägga mig på 1,5 meter vägren.
Nej, men ändå.
Men det var ju då, å andra sidan, då kan man ju tänka så här, de kasten som de två gjorde därifrån.
Mm. Det var ju stört.
Det är helt stört. Eagle står med ett vägräcke mellan knäna.
Mm. Drar en 405 fot forehand liksom.
Ja, 120 meter.
Standstill.
Precis.
Tack så mycket.
Ja, tack för kaffet.
Tack för kaffet.
På tal om häftiga kast så Simon parkade hål 1 på finalrundan. Det var otroligt fint kast med en MD3, ny plast.
Svensk plast. Det var inte ensam om att göra i och för sig. Så.
Nej, men det var inte så många som kastade backhand som parkade det hålet. Och sen kan vi också nämna att Emerson Keith spelade otroligt fin golf finalrundan också. Men jag tycker att vi ska ägna lite mer tid åt damerna. FPO.
Ja. Herregud, vad glad jag blir när Paige Pierce trappar tre kast på första hålet. Jag är bara att ta vid, Elina. För jag har
inte sett någonting.
Kolla på damerna. Nej, men jag kan ta vid.
Ja, kör. Alltså det enda jag har sett, det är fan det häftigaste, och då är vi tillbaka på hål 17 igen, så vi kan ju vänta med det.
Ja. Paige Pierce går ut i ledning och tappar tre kast på Tatar direkt, så hon kommer upp i ledning efter första hålet. Det är hon och det är Christine Page och Katrina egentligen som har med saken att göra, skulle jag säga. Och sen så spelar de otroligt bra golf alla tre egentligen. Men det slutar med att det blir en rejäl fight mellan Paige och Christine, där Christine går ledande ur, eller segrande ur fighten. Elina, ska du ta hål 17 eller?
Ja, men alltså det är det sjukaste. Alltså de har ju ändå liksom spelat hålet bra. Alltså Christine ligger för Eagle på typ, ja, vad kan det vara? Hon är mitt emellan cirkel 1 och cirkel 2, så vi säger väl typ 14-15 meter ungefär. I uppförsbacke där hon knappt ser korgen och vet att Paige ligger innanför cirkeln för sin igelputt. Hon steppar upp och hon bara sätter den rakt in i kedjorna. En sån jäkla statement putt därifrån. Och Paige missar sin igel. Har jag för mig. Och där är det ju egentligen klart. Alltså de behöver bara spela hål 18 utan att göra en bogey typ. Och det är sånt, alltså det är så häftigt sätt att bara avsluta det på. Och jag är så himla glad att hon gör det. För man ser liksom i klippet så fort hon har hålat ut på hål 18 och tårarna liksom bygger upp, och alltså, man ser hur rörd hon blir och liksom ändå har gjort den resan hon har gjort liksom, och varit borta hemifrån skitlänge och och så där. Det blir ju liksom värt det.
Det som är så skönt är också att det faktiskt, visst, nu har han varit över några veckor, men det tar inte längre tid för henne att visa att hon faktiskt har det här att göra. Att hon knäpper dem på näsan, bara så där.
Ja, men i början
och då är hon
så
fortfarande inte Europa etta.
Nej, precis. Och hon kommer över och är jetlagged på sina första tävlingar. Sen så har hon en skada som hon håller på att trilskas med, som verkar vara lite mer under kontroll nu. Och liksom har den här otroliga pressen på sig själv. För att hon känner ju själv att hon representerar hela Europa med att vara där. Och jag kan förstå det. Alltså så här, jag förstår liksom att hon känner den pressen på sig själv. Även om ingen annan lägger den på henne, så kan jag ändå så här, jag relaterar till att man känner pressen av att nu måste jag prestera som enda europé. Men hon gör ju det också. Alltså vi har sett henne i massa lead cards, så hon ligger ju liksom precis i närheten. Och det här är ändå en tävling som Paige historiskt sett liksom har vunnit med mellan 6 och 12 kast till andra platsen. Så det är ju hennes bana. Det är hennes event att vinna. Och så kommer Kristin och tar det ifrån henne. Det är mäktigt, tycker jag.
Ja,
det är fantastiskt. Paige slutar alltså tvåa och Katrin Allen slutar på en tredje plats. Och vi kan även smyga in där att våran, nu har hon en amerikansk flagga framför sitt namn, men jag vill ha en svensk flagga där. Ragnar Bygden slutar på en nionde plats i sin eventuellt första tävling på väldigt, väldigt länge, va?
Mm. Jag tycker hon gör det bra.
Ja, det hon verkligen slutar totalt på par.
Mm. Topp 10.
Starkt, riktigt starkt.
Verkligen. Kul att se.
Jättekul. Ja, det var D-Glow. Och helgen ska vi till Preserve, Nicke, äntligen.
Ja, det ska bli så sjukt roligt att se den banan igen. I fjol gick de väl... Gick de bara tre runder i fjol? Eller var det fyra runder i fjol?
Tre.
Det var tre runder i fjol.
Mm.
Jag hade ju önskat att vi hade fått se fyra runder på den banan. Men... Ja, det ska bli häftigt att se. Jag ser mest fram emot att få se lite sneak peeks nu här under veckan inför om man hinner få, om det hinner komma ut någonting, något träningsrunder eller så innan, så man får se om de har tweakat om några hår och så där.
Men alltså, det har väl pratats om att de skulle göra om en del i layouten så att det inte ska vara liksom lika lätt som det
jag
var förra
att,
året.
Ja, det jag har läst och hört är väl att ruffen ska få växa till sig till att bli mer ruff. Det vill säga att det knähöga gräset är inte längre knähögt, utan det kanske är jättehögt. Och så att det blir jobbigt med en run-up och så vidare. Dels sådana saker. Och sen kanske det inte blir lika rollervänligt heller som det var i fjol.
Lämna lite tussar här och där.
Ja, precis. Att det kommer vara lite...
Nej, men nu går lite... vi och medvetet klipper ojämnt här som inte kan rolla.
Ja, nej, precis. Det är väl lite sådana saker. Sen får vi väl se. Jag tyckte man hör att de sa att hål 18 skulle inte vara en par femma längre utan en par fyra.
Det känns ju rimligt. Faktiskt.
Det känns ju rimligt. Den spelades ju som typ banans lättaste hål, tror jag, i fjol. Och det är ju bra. Det är en bra förändring att man ändrar parsättningen bara. Sådär. Nej, men det ska bli fruktansvärt roligt. Jag hoppas på att det blir en bra tävling, bra lead cards hela vägen, bra feature card och så att det blir bra golf att följa. Helt enkelt.
Ska bli kul att se om Nico kan försvara titeln.
Antagligen inte.
Det tror jag inte. Det tror jag inte. Faktiskt. Men vi vet ju hur dåliga vi är på att tippa, så att
ja, exakt.
Han är väl ändå där ändå.
Ja. Det återstår att se. Om vi tar flygplanet och åker tillbaka till Sverige, så har vi faktiskt en nationell tävling som ska spelas i Linköping.
Yay!
Elina, du ska vara med. Jag ser att du är anmäld.
Jajamän!
Det är alltså NT nummer 2 av 4 som ska spelas i Rydskogen. Och damfältet är stort. 7 platser är upptagna.
Precis. Det ska bli jättekul. Det är några nya namn på listan. Några lokala, och så är Ruth från Stockholm. Annars hittar man Matilda, mig själv, Pia och Linda i toppen. Så är det ju tre nya som sagt. Så det ska bli kul. Det är ju liksom hemmaspelare, så man kanske inte har allt övertag i världen heller när man kan hemmaluckorna och sweet spotsen utan till. Så det ska bli intressant. Alltid kul med nya tävlande. Ja. Men det är ju fullt startfält. Och det här skulle ju ha varit finalen av årets NT.
För typ en månad sedan dessutom.
Nej, den här har ju inte blivit flyttad.
Har den här inte blivit flyttad på? Nej, så kanske var. Det kanske var tätt i början, ja.
Det var precis. De två första som flyttades.
Så var det, ja.
Så att nu blir ju finalen i Falköping istället. 25 september.
Falköping.
Falköping. Nej, men det ska bli kul. Jag har varit nere och spelat banan en gång i år. Och då kändes det ganska bra. Så att jag är redo att bege mig neröver på fredag och träningsspela. Så får vi se vad som händer.
Vi önskar dig såklart stort lycka till.
Tackar, tackar.
Tackar, 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 tackar.
Ja. På här sidan så har vi väl det gamla vanliga stjärnspäckade fältet. Jag har svårt att säga att Linus inte vinner den här tävlingen också i den formen han är just nu.
Ja.
Jag tror att det ska mycket till om någon annan ska knäppa honom på näsan. Närmast tror jag är Hagman. Om inte Bengtsson sliter fram någon gammal skön disk och bara leker om honom. Det vet man aldrig heller.
Nej, alltså det är ju en Bengtsson-bana.
Det är korrekt.
Mm. Det skulle jag nästan våga påstå.
Men, nej,
men nu Karlsson har vi ju insatt det också.
Ja, precis.
Sorry.
Karlsson går väl in som klar favorit skulle jag säga i openfältet.
Ja, känns så. Dels med hur han presterade på Heatland Open också. Som också är liksom en skogsbana som kräver sina linjer. Så,
jo.
Så känns det ju så. Men
kan han förlora?
Ja, men alltså Bengtsson var ju där under Masters SM och presterade fantastiskt bra.
Det gjorde han. Att
han är liksom uppvärmd.
Mm. Mm. Helt klart.
Så är det.
Ja. Vi ska ju inte spela NT i Linköping i alla fall, inte jag och Tommy.
Det är korrekt.
För vi har ingenting där att göra. Så att säga.
Fast nu får man ju faktiskt ha caddies och publik.
Ja.
Det är kul.
Jag är ännu sämre som caddy.
Det tror jag inte.
Och publik.
Jag ska ju ner på SM, så jag behåller min söderresa fram till dess.
Du behåller din plats i kön.
Jag behåller
familjefriden.
Och se till att hålla ihop familjen fram till dess.
Ja.
Faktiskt. Ja. Mm.
Det ska bli kul att följa. NT följer vi på Tjing och kanske någon livesändning eller?
Jo, DGTV lär väl vara på plats.
Mm. Gå in och stötta deras livesändningar.
Ja, gör det.
Det gör jättemycket för sporten.
Mm.
Så får vi hoppas att vi någon gång får lite FPO-coverage där också.
Mm.
Det längtar jag efter.
Mm. Jag med. Jaha, så var det med det. Dagens avsnitt är slut, så ja, har vill du ha någonting att säga till om så skicka ett mejl till oss på kedjeutsnabla@gmail.com. Det är Nick och skrattar för jag hakar upp med. Eller så skicka ni ett DM på Instagram. Vi tar mer än gärna emot feedback eller bara köta lite gött i DM. Det är ganska kul faktiskt.
Mm.
Man vet aldrig vem som svarar i och för sig.
Nej, det är lite spännande för att ni är väldigt dåliga på att använda initialer.
Ja, men man behöver inte skriva initialerna varje gång. Jag brukar svara först /t och så är det jag som skriver och sen kommer helt plötsligt Nicka och svara på något helt annat.
Ja, precis. Och så bara så här, men vänta nu. Är ni skitso eller? Bara, nej, vi är olika personer. Så att...
Ja, så var det med det. Vi vill tacka alla er som lyssnar varje vecka. Det är fantastiskt att ni vill höra våra spruckna röster gång efter gång. Stort tack till Marcus Lind och Emil Lennartsson för vignetter, jinglar och grafik. Sen vill vi rikta ett stort, stort tack till våra Patreons som gör det lilla extra för att vi ska kunna göra det lilla extra för er. Era bidrag är ovärderliga för oss. Eller hur, Elina?
Det är de.
Vill du som lyssnar bidra till vår utveckling av podden, då besöker du patreon.com/kedjeut och signar upp er. Det lilla gör mycket. Hej då! Puss och kram!
Kasta inte kedja ut!
Kasta ner träd!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.